I Psaltaren 42, psalm, den sjätte versen läser vi: Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Hoppas på Gud, jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Och evangelisten Johannes säger i det 14 kapitlet: Edra hjärtan var icke oroliga, tron på Gud, tron och på mig. I min faders hus är det många boningar. Om så icke vore skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så ska jag då komma igen och taga eder till mig. För jag vill att där jag är, där skolen i och vara. Och vägen som leder dit jag går, den vet ni, säger Herren Kristus. Får jag verkligen vara trygg och lugn och lita på att om Herren Gud i sitt allvisa råd skulle kalla mig bort från detta livet genom döden i natt, eller om han själv skulle komma tillbaka till sin stora dom i natt, att jag då får gå in i den eviga saligheten, att jag får längta dit och också får hoppas på att av nåd får vara med i den evigt frälsta och saliga skaran inför Guds himla tron, det vet jag. Och det gör jag ju också, åtminstone tidvis, säger många. Men är det då så säkert att jag ska stå med i den skaran, att jag till och med kan vara viss om det och kan leva och dö den fasta förvissningen att jag ska bli salig? Det här är en fråga som verkligen bekymrat många människor. Världens barn har ingen tanke på den eviga och himmelska tingen. Och fastän det är så ytterst angelägen fråga som gör oss allihop, som angår oss allihop och som vi allihop skulle vilja ha svar på och behöver få besvarad, så hör vi just aldrig någon att ge ett klart och tydligt svar. Jag kan inte nog förundra mig över att vi tiger om denna sak. Varför försöker inte åtminstone att hjälpa människor med denna fråga? Räknar det inte med den eviga saligheten? Anser det vara en alltför osäker sak att ta till orda i? Vet inte att så många människor i hemlighet går bär på denna stora allvarsfråga: får jag vara viss om min eviga salighet? Är det mer än sköna ord, eller är det inte meningen att jag ska lita på att det är sant när jag sjunger om en världen lämnar, Herrens nåd står kvar, trygg är den som lämnar sig i hans försvar? Meningen med denna predikan, den är att få ge svaret, att ingen ska behöva gå från denna predikan utan att ha fått svaret på livets kanske största och allvarligaste fråga: får jag vara viss om min eviga salighet? Låt mig då allra först få säga dig några ord om vad den eviga saligheten är, vad den består i. Våra tankar går då till den store vide flock, den snövita skaran inför tronen, som Johannes såg i sin uppenbarelse när han satt fånge. Det var de saliga han såg. De sken så som solen i dess allra klaraste glans. De sjöng en ny underbar sång som ingen förut hade sjungit. De bar segerpalmer i sina händer och gyllene kronor på sina huvuden. Och all nöd och alla tårar var borta. De hade blivit förvandlade och förhärligade. Deras lycka var fullkomlig. Deras skönhet obeskrivlig. Kanske finns det ingen underbarare berättelse om de saliga på Sions berg än just den här Johannes uppenbarelse boks 7 kapitel. Men nu vill jag fästa din uppmärksamhet på en sak som människor så ofta glömmer. Att dessa människors salighet bestod inte i kläderna eller i palmerna eller i kronan. Nej, inte ens i den underbara körsången. Allt detta är ju bara bevisen för hur salig. Det saliga är inte ens att alla tårarna är borta, utan tårarna är borta därför att de är saliga. Vad är då deras salighet och eviga lycka? Jo, de är saliga över att äntligen få se Gud ansikte mot ansikte. Över att få se honom som har köpt en fria från synd och djävul och värld och död. Över att se honom sådan han är. Det är precis som att på ett lyckligt bröllop. Bruden är mycket lycklig, för att inte rent av säga salig. Och sin lycka uttrycker hon i sin underbara brudklädsel. Hon är finare klädd än någonsin annars i livet. Och i blommorna och de dukade borden och musiken. För att inte tala om brudkronan som smyckar hennes huvud. Visst är hon glad över allt detta underbara. Men det är ändå inte hennes verkliga glädjeämne. Hennes lycka och stora glädje, är istället brudgummen vid hennes sida. Att hon nu äntligen efter kanske år och månader av väntan för alltid får vara hos sin älskade, får se honom för sina ögon och hålla honom i sina armar och höra hans älskade röst. Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt såsom ett spegel, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett spukverk, men då ska jag känna till fullo så som jag själv till fullo har blivit känd. Då ska jag salig skåda vad här jag trodde på, sjunger ju. Eller när morgon upprinner då är jag i hamn, jag skådar mitt hemlands stränder. Jag griper med outsäglig fröjd i genomborrade händer. Det är detta Guds barn längtar så mycket efter. Att få se honom sådan han är och alltid få vara hos honom. Och jag vara viss om detta? Vad säger Herren Gud själv i sitt ord? Är det tillåtet enligt Guds ord att vara viss om sin eviga salighet? I andliga frågor gäller ju bara det svar som Gud ger oss i sitt ord. Detta gäller nu i högsta grad om en så här viktig fråga. Inget annat än Bibelns klara svar kan ge frid och visshet. Och du ska nu veta att Bibeln verkligen inte lämnar oss i sticket här, utan ger oss så mycket tröst. Bland Bibelns många ord om denna sak har jag valt ut några som jag vill ge dig idag. Låt oss börja med den 23:e salmen i Saltaren, Herdesalmen. Den slutar så här: och jag ska åter få bo vid Herrens hus i vinnerligen. Det här åter få bo, det vet jag inte var det har kommit ifrån. Det finns inte i någon annan bibelöversättning än 1917 års översättning. Och det finns heller inte den hebreiska grundtexten. Egentligen slutar Herdesalmen så här: och jag ska få bo i Herrens hus i evighet. Tänk att David var så viss om detta att han kunde genom andens ingivelse skriva ner det till tröst och undervisning för alla tider. Jag ska få bo i Herrens hus i evighet. Hur kunde David, syndaren och äktenskapsbrytaren, med så mycket blod på sina händer, säga detta? Jo, han hade fått nåd att tro sig salig. Och han byggde sin visshet inte på vad han själv hade gjort eller var, utan var på den gode herdens verk, på Messias ställe företrädande lidande och lydnad och död. Och att David inte misstagit sig, det betygar Jesus själv med kraftiga ord när han säger i Johannes 5:24: amen, amen, jag säger er, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Vilket underbart ord att stava på, om och om igen, sakta som man gjorde i skolan: kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Och herdesalmen för tankarna tillbaka till den gode herdens egna ord i Johannes 10:: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig, och jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min fader som har givit dem är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Och sen sände Herren ut sina apostlar att förkunna detta över hela världen. Paulus uppehåller sig vid det här i sitt brev till församlingen i Rom, där han meddelar grundläggande kunskaper i den kristna tron. Hoppet låter oss icke komma på skam, skriver han i kapitel 5:5. Och i kapitel 8 i Romanbrevet har vi en hel avdelning som särskilt undervisar oss om trons visshet. Jag läser bara innantill. Kapitel 8:1: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I vers 16 och följande: anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bli förhärligade. I vers 24: ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser fullbordat är icke med ett hopp. Hur kan någon hoppas det som man redan ser? Om vi nu hoppas det som vi inte ser, så väntar vi uthålligt på det. Och i vers 30: den som han förut har bestämt utkårat, den kallar han upp. Och den som han har kallat, den rättfärdiggör han upp. Och den som han har rättfärdiggjort, den förhärligar han upp. Och för att skingra varje tvivel på att Guds barn får tro sig evigt saliga, så avslutar Paulus kapitel 8 i Romarbrevet med följande oerhört trösterika ord: nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Och hör nu noga, ty jag är viss om, ja, så står det, jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller varken något som skall komma, varken någon makt i höjden eller i djupet, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och till församlingen i Efesus skriver han redan i det första kapitlet så här: ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus. Och skulle vi hans härlighet till pris vara det som i Kristus redan i förväg har räckt hopp. Och i vers 14 skriver han om Guds ande som vi har fått, att anden är ett förskott på vårt arv till förvissning om att hans egendomsfolk ska förlossas, hans härlighet i pris. Och till Timoteus skriver Paulus i det andra brevet, vers 12 i kapitel 1: ty jag vet på vem jag tror, jag är viss, det kommer samma ord tillbaka om en, jag är viss om att han är mäktig att för den dagen bevara vad som har blivit mig anförtrott. Men inte bara Paulus skriver så. I Hebreerbrevet 11 kapitel läser vi: tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en visshet, egentligen en övertygelse om ting som man inte ser. Och så säger han om fader Abraham: han väntade på staden med de fasta grundvalarna, alltså med tillförsikt och visshet. Och han nämner sen vilket mod och vilken kraft denna visshet ger. Andra läser läggas på sträckbänk och vill icke taga emot någon befrielse i hopp om en så mycket bättre uppståndelse. Åter en annan apostel, Johannes, säger i sitt första brev, det är kapitel 3: se vilken kärlek fadern har bevisat oss därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Det vet vi, att när han en gång uppenbaras, så ska vi bli honom lika. Då ska vi få se honom sådan han är. Vi vet att vi har övergått från döden till livet. Nu menar människor att sådana här bibelord kan tolkas på olika sätt. Det finns så många olika tolkningar. Men den lutherska kyrkan, där jag själv är präst, erkänner inte olika tolkningar av bibelordet. Den lutherska kyrkan, verkligt lutherska kyrkan, har en fast och tillförlitlig tolkning som den visar sitt folk till. Och det är våra lutherska bekännelseskrifter som vi tackar Gud för. Är det då tillåtet enligt den lutherska kyrkan och hennes bekännelse att vara viss om sin eviga salighet? Ja, det är det. Och det är en av de stora välsignelserna med rätt luthersk kyrka. Låt mig få ge några exempel. I våra bekännelseskrifter finns den apostoliska trosbekännelsen. Det är andra huvudstycket i lilla katekesen. Trosbekännelsen är en kort sammanfattning av vad Bibeln lär och vad vi tror till vår salighet. Där står vad rätt kristen tro är. Och trosbekännelsen slutar: jag tror på kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Jag tror på ett evigt liv. Ingen ska fatta det så att vi bara tror att det finns ett evigt liv. Det skulle inte vara någon särskild kristen bekännelse. Det tror ju också de onda makterna. När vi på söndagsförmiddagarna bekänner med varandra: jag tror på ett evigt liv, då bekänner vi: jag tror att jag ska ärva evigt liv. Och i Hebreerbrevet står det alltså att detta är en övertygelse. Det är en trosartikel som förnuftet inte fattar. Men den som vill rätt förstår och bekänner sin kristna tro om ett evigt liv, han bekänner öppet inför Gud och hela världen tillsammans med församlingen: jag tror, jag är viss om, jag har en fast övertygelse om min eviga salighet. Och i Luthers förklaring till andra trosartikeln om Kristus försoning så heter det: jag tror att Jesus Kristus har förlossat, förvärvat och vunnit mig. Och fortsätter det så småningom: för att jag ska vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike, tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Det är visserligen sant. Och i femte huvudstycket i katekesen, som handlar om nattvarden, så står de bekanta orden: vad lär oss dessa ord om nattvardens välsignelse? Och svaret lyder: dessa ord lär oss att syndernas förlåtelse, liv och salighet givas oss i detta sakrament. Och så står det: för där syndernas förlåtelse är, där är och liv och salighet. Och i vissa katekeser finns sedan ett bibelord med, citerat i Romarbrevets 4 kapitel 8 vers. Det står det: salig är den man som Herren icke tillräknar synd. Och jag vill ta ännu ett exempel För att för er alla bevisa att vissheten om den eviga saligheten är central och viktig i luthersk tro och bekännelse, något dyrbart i vår lutherska kyrkan. I fjärde huvudstycket om dopets sakrament kan vi läsa vilka nådegåvor ges oss genom dopet i den treenige Gudens namn. Och svaret lyder: genom dopet i den treenige Gudens namn gives oss allt det goda som Jesus Kristus har förvärvat åt oss, nämligen syndernas förlåtelse för det första, och för det andra frälsning från döden och djävulen, och för det tredje samt evig salighet. Vilket underbart nådemedel dopet måste vara om detta är sant. Och det är sant. Ty detta löfte i katekesen är inget annat än en direkt utläggning av Bibelns ord till Mosesbrevet, där det står i det tredje kapitlet: då frälste han oss efter sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle så som vårt hopp är få evigt liv till arvedel. Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar om det. Bibeln och den lutherska kyrkan säger alltså att vi får vara vissa om vår eviga salighet. Men är det då tillåtet enligt mina medmänniskors mening att få vara vissa om saligheten? Du vet kanske av erfarenhet vad människor säger. Du får inte vara så säker. Det är andligt högmod. Det är falsk säkerhet att vara viss om sin salighet. Människor menar att det är rätt ödmjukhet att säga det blir så många överraskningar över att se den och den som jag inte hade väntat mig att få se i himlen. Och allra mest överraskad blir jag om jag skulle få finna mig själv där i himlen. Och många drar fram Filipperbrevets andra kapitel och 12 vers som bevis för att man inte får vara viss om sin eviga salighet. Där står det ju så här: så må vi och med fruktan och bävan arbeta på vår frälsning. Ja, så står det. Men det motsäger inte alls frälsningsvissheten. Tvärtom, skriften motsäger aldrig sig själv. Skriften är så klar och entydig. Detta ord förmanar oss istället att kämpa trons goda kamp, så att vi blir bevarade i frälsningsvissheten. Det är ställt utan all diskussion att kristen tro är en kamp under korset. Ofta är ett liv i lidande och tårar och suckar, och just under bävan. Vi måste komma ihåg att detta beror på att vi allihop in till vår dödsstund har vårt fördärvade kött med oss, den gamla Adam, och vi har djävulen emot oss, och vi har den fallna världen runt omkring oss, och världen är full av lärare som förfalskar Guds ord. Och alla dessa våra andliga fiender vill beröva oss tron och förtröstan på att bli evigt saliga. De vill ta över handen och kväva den nya människan och det nya livet. Kväva tron och ta ifrån oss vårt salighetshopp. Filipperbrevet 2:12 stryker egentligen under att vi får vara glada i hoppet, att vi får äga frälsningsvisshet. Men att detta givetvis är förenat med kamp mot köttet och djävulen och världen och alla falska lärare. Och mycket behöver det inte ordas om att kampen mot köttet och djävulen och världen och den falske profeten måste föras med fruktan och bävan. För dessa andliga fiender är oerhört listiga, oförtröttligt efterhängsamma och så starka att ingen besegrar dem i egen kraft. Och deras lockelser är ibland så svåra att de blir helt övermänskliga. Och de falska lärarna är mycket skickliga och populära. Kampen mot djävulen och världen och vårt eget kött och mot de falska lärarna, det måste föras med fruktan och bävan. Detta är ett verkligt tungt arbete, eftersom dessa andliga fiender inte vet av någon 8 timmars arbetsdag bara och aldrig tar semester. Hjärtat har vi alltid med oss, och hjärtat är mycket ont. Hjärtat fördömer oss och unnar oss inte friden och saligheten. Därför måste vi arbeta med fruktan och bävan till och med mot våra egna hjärtan och säga: om vårt hjärta fördömer oss och inte unnar oss glädjen att äga vissheten om den eviga saligheten, utan vill skicka oss till helvetet istället, så är dock Gud större än vårt hjärta och vet allt. Han vet att Kristus förvärvat oss evig salighet. Han vet vad han har lovat. Men till den obotfärdige som vill leva kvar i kötslig frihet, och till den som förlitar sig på sin egen lydnad och gärningarna och är egen rättfärdig, så säger Paulus här: arbeta på du med fruktan och bävan, Hur lagen får aldrig nå. Du som vill bli rättfärdig genom lagen, du måste alltid bäva, alltid frukta för lagens dom. Du som vill bli rättfärdig genom lagen kan ändå aldrig bli viss om den eviga saligheten. Du har ingen glad dag framför dig. För lagen ger ingen nåd och ingen salighet. Det som låter det bero på laggärningar, det är under förbannelsen, står det i Galaterbrevets 3 kapitel. Så länge du slavar under lagen måste du arbeta, och arbeta med ständig fruktan och bävan. Och ingen ska förneka att visst finns det en falsk säkerhet och en falsk visshet också. Jag menar då inte de som lever så säkra därför att de överhuvudtaget inte frågar efter om det finns något evigt liv än. Den falska säkerheten finns hos dem som bygger på fel grund, på sina känslor eller sina goda gärningar, eller inbillar sig att man kan bli salig även om man trotsar Guds ord och inte vill bryta med synden utan synda på nåden. Tror att det finns förlåtelse och salighet även för den som fortsätter att synda även när han vet att detta är synd. Sådana människor får vi inte trösta med löftet om saligheten. Vi måste varnas och bestraffas med lagen och injagas fruktan och bävan för den eviga förtappelsen. Den rätta vissheten om evig salighet bygger på en mycket fast grund, och den enda salighetsgrunden är som Jesus Kristus har lagt och som ingen annan kan lägga. Att bygga vissheten om sin eviga salighet på rätt grund, för att inte behöva stå där med skammen en gång, det är att bygga på syndernas förlåtelse. Jag påminner om igen om katekesens underbara ord: där syndernas förlåtelse är, där är och liv och salighet. I den 32 salta salmen står det: säll det blir salig är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Säll är den människa som Herren icke tillräknar missgärning. Den som har syndernas förlåtelse har inget att frukta. Den som har syndernas förlåtelse kan vara viss om sin eviga salighet, och redan nu tacka Gud för den. I denna saliga visshet om att få bli evigt salig kommer du fram genom att se på Jesus Kristus och tro på vad han har gjort för dig. Att han har burit din syndabörda, att han har tagit bort din syndabörda på korset, att han har varit lydig i allt i ditt ställe. Syndernas förlåtelse genom tro på Jesus Kristus och hans fullbordade försoning, det är livet och saligheten. Det ger hjärtat frid och ro. Det ger den saliga förvissningen om att få vara med i himlen. Och det är vad du allra mest behöver: syndernas förlåtelse. För Kristi skull vet jag att mina synder är förlåtna. För Kristi skull, som har tagit bort alla mina synder, vet jag att jag också ska få vara med i himlen. Jag också. Och denna saliga förvissning, den ger mig tålamod under korset, kraft att överge synden, att tjäna Herren Kristus till hans rike. För att leva det är för mig Kristus, att dö det är min vinning. Ty jag dör evigt salig när jag dör med syndernas förlåtelse. Förlåtelse för Jesu Kristi skull. Och jag utropar: o djup av nåd min Gud och stig, att porten öppen står för mig. För mig står öppen och för mig. Amen.